بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi börjar nu inshallah ta'ala med dagens lektion som är en del utav lektionsserien som jag har. Där går jag igenom boken Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawu Al-Kitab wa Sunnah. En bok som handlar om fiqh och bestämmelser inom fiqh i islam. Vi har nu kommit fram till ett väldigt viktigt kapitel i boken som handlar om Al-Jihad. Jihad är antagligen det fiqh-ämnet som är mest omdiskuterat i media idag. För man pratar så mycket om jihad och olika grupper gör diverse olika dåd. Där de tillskriver att det är jihad, så det är någonting som är väldigt omtalat. Därför är det väldigt viktigt att vi som muslimer lär oss vad jihad verkligen är. För jihad, som vi nu kommer studera, det är ett ämne likt de andra ämnena som man studerar i fiqh. Det är ett ämne baserat på bevis som har kommit i Koranen och Sunnan. Ett ämne som de lärda har uttalat sig om från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid fram tills idag. Så det är inte så som vissa personer verkar tro, att när det kommer till bönen och fastan och så vidare, så tänker man att nu måste man hålla sig väldigt mycket till bevisen och nu så måste vi lyssna på vad de lärda har att säga. Och sen när det kommer till frågor som har med jihad att göra, så går man inte längre tillbaka till bevisen och man lyssnar inte heller på vad de lärda har sagt. Utan jihad är, lik de andra ämnena, fiqh-ämnena, ett ämne som studeras i fiqh, som går tillbaka till bevisen från Koranen och Sunnan, och som man måste lyssna på vad de lärda har förklarat domarna av. De lärda från profeten sallallahu alaihi wasallams tid, från sahabas och fram tills idag. Jag tänkte först, innan jag går in på att förklara vad jihad är och dess villkor och så vidare, ta upp en del begrepp och klargöra och särskilja just vad jihad är. Ett nära ord, eller som kanske kopplas i samband med jihad, är ordet krig. Krig skiljer sig från jihad. Kriget mer omfattande ord från vissa synvinklar, för att det är någonting som kan ske med olika syften. Det kan vara muslimer som krigar, det kan vara icke-muslimer som krigar, man kan kriga för Allahs skull, man kan kriga för demokratis skull eller för kommunism eller nazism eller liknande. Ordet krig i islam, det är inte det som de lärda har pratat om. Och krig i sig kan på många sätt vara väldigt hemskt och dåligt och klandervärt. Exempel på de två kändaste krigen i världshistorien är första världskriget och andra världskriget. Krig där miljontals människor, oskyldiga människor, mördades och slaktades helt i onödan. Det fanns inga goda syften bakom det, utan det var oskyldiga människor som dödades utav onödiga syften. Utöver det så krig kan antingen följa olika regler eller inte följa regler. Många krig, och de flesta krig, följer inte regler, utan människor slaktar varandra till höger och vänster så som de vill. När det kommer till jihad, som vi senare kommer att prata om, så ska man endast göra det utav vissa specifika syften. Och det måste vara i enlighet med en rad olika regler som har kommit i islam. Så jihad är inte som krig på det sättet, utan krig skiljer sig. Krig sker ofta inte med regler, och krig sker ofta utav väldigt hemska och dåliga syften. Ett annat ord som tyvärr nu på sista tiden har kopplats till jihad, men inte har något med jihad att göra, är terrorism. Terrorism är det som dess definition är, att man försöker inbringa skada eller med våld eller döda framförallt oskyldiga människor för att förändra någon sorts politiskt syfte. Man vill komma fram med ett syfte. terrorism är inte någonting som muslimer har sysslat med tills bara väldigt nyligen som det började uppkomma. Och det är någonting som är hemskt, att man attackerar oskyldiga människor som inte har någonting med striden att göra, eller man på något sätt försöker skrämma upp dem. Det här är som sagt är någonting som är onobelt och någonting som inte muslimerna har sysslat med, som det har gått emot vad islam kallar till. Utan det är på det senaste under 1900-talet som det började dyka upp grupper som försöker göra en sorts islam till en politisk agenda. Som de försöker, eller de försöker använda sig utav islam för att uppnå sin egna politiska agenda, om man ska vara mer specifik. Försöker uppnå vissa politiska mål som deras grupp själv har lagt upp, så använder de sig utav islam som ett vägmedel dit. Och de försöker använda vissa islamiska termer för att kunna lura de följare som de har i de här grupperna. Och bland de sakerna är när de utför terroristdåd för att uppnå vissa politiska syften, så säger de till deras anhängare att det här är en form utav jihad. För att man på det sättet ska kunna lura dem att utföra de här dåden, och de tror samtidigt att de gör någonting som är i enlighet med islam. Det finns många föreläsningar som handlar om terrorism, och nyligen så hade man Rode Abdelwadud en föreläsning som heter Islam är fri från terrorism, som jag rekommenderar att lyssna på, där han talar om hur terrorism går emot islam på väldigt fundamentala grunder, och att den som gör de här terroristdåden, de som är med i de här terroristgrupperna, gör ett tiotal olika utav de stora synderna, som att de mördar oskyldiga människor, och de gör tekfir, och de gör uppror och andra saker. Det vi idag kommer att prata om är varken krig och inte heller terrorism, utan det vi ska försöka reda ut begreppet om är al-jihad. Jihad är någonting väldigt prisvärt och någonting som har nämnts i Koranen många gånger och nämns i profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallams sunna. Men tyvärr har namnet som sagt de senaste årtiondena smutsats ner utav människor som gör hemska handlingar som inte har någonting med islam att göra. Så när vi nu kommer prata om jihad idag, så kommer vi prata om den jihad som är baserad på Koranen och sunnan, och inte den jihad som dessa människor påstår sig göra. Jihad, som de lärda har nämnt, har flera olika nivåer. Det handlar inte bara om att kriga, utan att kriga är en delnivå utav de nivåerna som finns utav jihad. Ibn al-Qayyim rahimahullah har nämnt ett antal nivåer utav jihad. Och jag kommer nämna, gå igenom de här kortfattat först, så man förstår hur omfattande jihad är i islam. Den första nivån utav jihad är jihad med en själv. Jihad med ens nefs. Att kämpa med sig själv som människa. Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner i sin tur att det här sker i fyra olika nivåer. Det första är att man kämpar med sig själv av att lära sig nyttig kunskap. Nyttig kunskap i enlighet med Koranen och sunnan. Sen att man kämpar med sig själv att handla i enlighet med den här kunskapen som man har lärt sig. Att man inte bara lär sig kunskapen om vad som är påbjudet som man ska göra det, och vad som är förbjudet som man ska hålla sig borta från, utan man verkligen håller fast vid bestämmelserna. Tredje nivån är att man kallar till det man har lärt sig. Man praktiserar inte bara själv, utan man kallar andra till det man har lärt sig. Och fjärde nivån är att man har tålamod med det. Och det är det som har nämnts i surat al-Asr, en av de kortaste surorna i Koranen, att Allah säger: "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Vid tiden mänskligheten befinner sig sannoliken i förlust, förutom de som tror, och tror gör man baserat på kunskap, och gör goda handlingar och råder varandra med gott och råder varandra med tålamod. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Att de som gör jihad i våran sak, så kommer vi vägleda dem till våra vägar. Och den här versen om att göra jihad för Allah azza wa jalla sak uppenbarades innan strid föreskrevs för muslimerna. Så det här handlar om att man ska kämpa med sig själv. Det här har kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Att en mujahid, det är den som kämpar med sig själv för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så att göra jihad nafs, det är att kämpa med sig själv. Och det här är grunden till all form av jihad. Och den här jihad, särskilt med att ha jihad, att lära sig kunskap och att handla i enlighet med den, det är en jihad som vi sysslar med dagligen. Och en jihad som är obligatorisk för alla tills det att man dör. Jihad, att vi ska vakna upp till salatul fajr och be den i dess tid. Jihad, att hålla fast vid våra böner. Jihad, att vara goda mot våra föräldrar. Jihad, att vara snäll mot människor och att hjälpa dem som är i behov och så vidare. Allt det här är olika former utav jihad. Den andra nivån utav jihad, som Ibn Qayyim rahimahullah nämner, är att man gör jihad mot shaitan. Shaitan är en svurna fiende som ständigt försöker attackera en. Och shaitan använder sig utav två stycken huvudvapen som han ständigt försöker attackera oss med. Dels är det tvivel. Det är att man ska hamna i tvivel om sin religion. Eller tvivel om sunnan. Eller tvivel om någonting annat. Och dels handlar det om lustar och begär. Att man ska försöka göra synder och liknande. Shaitan försöker ständigt attackera en från de här två synvinklarna. Antingen att man ska hamna i tvivel eller att man ska hamna i synder. Så att kämpa emot att man inte ska hamna i tvivel i sin religion. Och kämpa emot så att man inte hamnar i synder. Och att man håller sig fast vid den här religionen. Även om shaitan är på en. Är en form av jihad. Ibn Qayyim nämner även en annan nivå. Att göra jihad mot förtryckare eller innovatörer eller mot synder. Och det här kan ske i sin tur i tre olika nivåer eller tre olika steg. Dels att man gör det med sin hand om man ser någonting, man ser något förtryck som sker, till exempel man ser två stycken personer står och slår på en person ute på gatan. Att man hoppar in och stannar och särar på dem i det här bråket när de två förstår på att förtrycka den här personen. Det är en form av jihad. Eller innovatörer, folk som lägger till saker och ting i religionen. Att man skriver tillbaka visningar mot dem eller man talar emot dem och liknande. Det är en form av jihad. Och man kan även göra jihad med sitt hjärta. Att man hatar de synder eller de innovationer som sker om man inte kan utföra göra det här själv. Fjärde nivån utav jihad är jihad mot hycklare. Och det sker också med hjärtat och det kan ske med tungan. Hycklare fanns på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Folk som tillskrev sig islam men egentligen så var de icke-muslimer och försökte förstöra islam inuti. Jag hörde en gång Sheikh Salah al-Fawzan rahimahullah blev frågad om det finns hycklare i vår tid också. Så sa han, subhanallah, hur kan man ens fråga den här tid om den här saken? Det finns fullt med hycklare än tills idag. Och bland de kändaste är de här människorna som är så här sekularister och försöker attackera islam och säger jag är fortfarande muslim. Och sen ser man att de är mycket värre i sina attacker mot islam och mot praktiserande muslimer än de personer som är icke-muslimer. Det här kan man se i media många gånger idag, till exempel i Sverige, att folk som kommer med muslimska namn kommer och gör riktigt vidriga attacker mot praktiserande muslimer och de är långt mycket mer fördomsfulla mot praktiserande muslimer än vad många icke-muslimer är. Och många gånger säger de saker och ting som går rakt emot islam, vilket tyder på hyckleri. Så att kämpa mot de här, att till exempel skriva artiklar mot det de säger eller avvisa deras tvivel och så vidare är en form av jihad. Eller åtminstone hata det de håller på med. Den sista nivån utav jihad är att göra jihad mot kuffar. icke-muslimer. Och det här i sin tur kan också ske dels med hjärtat, dels med tungan, dels med ens pengar och dels med i strider. Och det vi kommer att prata om idag är en utav de här nivåerna, vilket är strider. Så som vi ser när vi pratar om jihad i det specifika mening, så pratar vi om en nivå eller en del utav de här fem nivåerna som Ibn al-Qayyim rahimahullah pratade om. Jihad i det arabiska språket betyder att man kämpar och strävar sitt yttersta för någonting. Och den specifika bestämmelse eller den specifika definition som vi pratar om nu, det här att göra jihad mot icke-muslimer med handen eller vid strid. Dess definition är att man strävar och kämpar sitt yttersta för att kriga mot fienderna som är icke-muslimer och sträva emot dem. Och när jag säger att man krigar mot icke-muslimer, så betyder det att man kommer kriga mot alla icke-muslimer som finns. Och det här stämmer inte. Vi ska inte säga till exempel att när vi befinner oss i Sverige att vi ska göra jihad mot folk som finns borta i Sverige, så inte folk ska missförstå den här grejen. Utan jihad är någonting som sker på slagfältet mot fienden när muslimerna krigar mot dem, när man befinner sig i krig. Och man ska aldrig attackera folk utan att man, det först har förekommit dawa, eller att de först har attackerat muslimer. Så det är inte bara så att man hoppar på folk utan något syfte eller liknande. Och en annan sak som jag vill ta upp gällande den här grejen, att man ser vissa personer, de attackerar islam och säger att islam, hur kan ni ha jihad, hur kan ni säga si och hur kan ni ha så och så vidare. Islam är en realistisk religion. Islam är en realistisk religion som innefattar hela våra liv. Dels vår privata dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala, som vi har hemma eller i moskén, och dels hur vi beter oss mot andra. I kristendomen så känner ni säkert till att det har tillskrivits Jesus, och han säger att om någon slår dig på ena kinden, så vänd andra kinden till. Om han tar ditt undre plagg, så ge honom ditt övre plagg, och så vidare. Det här låter kanske vackert och pacifistiskt och fint att man kan säga på det här sättet, men det är orealistiskt. Och det finns inget land i hela världen som någonsin skulle praktisera den här saken. Man skulle inte kunna vara president i ett land och implementera den här principen. Som ett exempel, när de här terroristattackerna skedde år 2001 borta i USA, så var presidenten George Bush, han var en kristen president som sa, han säger till dem att han ska vara fundamentalistisk kristen och så vidare. Och sa att Bibeln går ovanför lagarna. Och han har olika uttalanden som tyder på att han ska vara religiös kristen. Vad var det första som hände när de blev attackerade på det här sättet? Var det så att han säger, nu kan jag attackera andra delar, vi vänder andra kinden till. Vill ni ta någonting från oss, så gör det. Det här existerar inte. Utan direkt så började han attackera. Han attackerade först Afghanistan och sen attackerade Irak. Och sen så skulle det vara krig mot terrorismen världen över och så vidare. Så att påstå att man ska vara kristen och följa kristna regler när det kommer till det här och när det kommer till att styra ett land är helt omöjligt. Och det finns inget land i hela världen, vad jag känner till, som inte har en armé. Alla länder i världen har en armé. Förutom det skulle finnas ett pytteland någonstans som inte har det. Men varenda stort, normalt land, inklusive Sverige, har en armé. Och man har en armé för att man ska kriga. Och jihad har kommit med regler. Och det vi kommer att prata om senare, de här reglerna som islam har kommit med, människor som idag är ute i krig skulle önska att fienden skulle gå efter de här reglerna som islam har kommit med. Att man inte får döda civila, man får inte döda kvinnor, man får inte döda barn, man får inte döda gamla, man får inte döda djur, förutom man ska äta dem, man får inte hugga ner träd och så vidare. Så att påstå och försöka klacka ner på islam för att det finns jihad i islam, det är att säga emot sig själv om man lever i ett land som samtidigt har en armé. Och istället så kan man titta på vad islam säger om jihad. Och sen också, om man tittar själv i Bibeln, tittar i Gamla testamentet, de som påstår sig vara kristna till exempel, de som är judar, så ser vi att det finns många gånger som det förekom jihad på den tiden också. Som Musa a.s. och Joshua och de andra profeterna utförde också jihad på deras tid. Men så som det har nämnts i Gamla testamentet, och vi tillskriver inte att det skedde på det sättet på riktigt, men det de säger är att de krigen som skedde då var långt mycket mer brutala än det som islam någonsin har kallat till. När de säger att de till exempel tog över Jeriko, att alla som fanns i staden, vare sig de var gamla, unga eller djur, dödades och så vidare. Så att klanka ner på islam gällande det här är väldigt fult, och ofta så handlar det bara om att de vill pacificera muslimerna, och att muslimerna inte ska ha rätt till att kunna försvara dem, att de har, det finns liksom kolonialistiska syften med att man vill ta över muslimska länder, och de vill inte ge muslimerna någon rätt att kunna försvara sig, utan de vill kunna ta över de muslimska länderna likt de har kunnat ta över och kolonisera, vare sig det sker militärt eller politiskt eller ekonomiskt, andra länder. Så det är ett sätt att man vill pacificera muslimerna, och att man vill klanka ner på dem på det här sättet. Och det är väldigt motsägelsefullt när det väl kommer till kritan. Och särskilt att de länder som försöker hålla på och prata om hur fel det är med jihad och kriga, så ser man till exempel USA. Och USA, deras senaste 250-åriga historia eller vad det är för någonting, så är 225 år eller var det 230 år, så var det 225 år eller någonting som har befunnit sig i krig. USA befinner sig ständigt i krig. Och sen så går de gå och prata om att muslimer gör fel när de har jihad i deras religion. Det är bara grova motsägelser som är larviga. Taib, låt oss gå vidare och prata om jihad då i islam. Jihad har en väldigt hög status i islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det är islams högsta punkt. Allah subhanahu wa ta'ala har höjt upp mujahidin, de som gör jihad för hans skull, som krigar med, dels med sin egendom eller med sig själva. Han har lovat att de kommer komma till paradiset, och han har gett dem en väldigt hög status. Och den som dör i jihad blir martyr, och han gör det för Allah subhanahu wa ta'alas skull, och det är bland de bästa döden som en muslim kan dö på. Islam, så finns som sagt jihad, och det kan bara ske för specifika syften. Att bara kriga för sakens skull, nu ska vi gå och kriga mot de här, eller vi ska attackera ett annat land för att ta över deras oljedepåer, eller det de håller på med nu, att de håller på, många västerländska länder, de attackerar muslimska länder för att de vill ta deras olja eller liknande, bara för att sno åt sig pengar eller få åt sig egendom och så vidare. Det här har inte islam kommit med. Den islam så sker jihad för att religionen ska ske för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Att det är Allah azza wa jalls ord som ska höjas upp högst, och att Allah azza wa jall ensam ska dyrkas. Allah azza wa jall säger: "Wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Och strid mot dem tills inga prövningar finns kvar, och hela religionen är endast för Allah azza wa jalls skull. Jihad har även föreskrivits för att skydda de personer som är förtryckta och ta bort förtrycket från dem. Allah azza wa jalla har sagt: "Udhina lil ladina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir." Att det har tillåtits för dem som det strids mot att man ska kriga bara för att de har blivit förtryckta. Så att strida för Allah azza wa jalls skull, för de personer som har blivit förtryckta, de som har blivit attackerade, och hjälpa dem i det här syftet, det här är någonting väldigt nobelt och vackert syfte som islam har kommit med. Och jihad kan antingen ske genom attack, eller kan antingen ske genom försvar. Och det första är då som vi pratade om, att man sprider islam eller höjer upp Allah azzurras ord, då sker det genom attack, och det sker genom försvar, genom att man ska försvara de förtryckta. Och återigen, det här är en sak som vissa brukar attackera islam med. De säger: "Okej, vi håller med om att man ska få försvara sig. Att man ska få försvara sig. men vi håller inte med om att man ska få attackera andra länder. Återigen, genom världshistorien och än tills idag, så de länderna som är starka tar sig alltid rätten att strida för att sprida sin ideologi. Även fast det fanns olika syften till att till exempel USA med den koalition som de gick upp med 40 olika länder eller var för någonting när de attackerade Afghanistan eller attackerade Irak, så sa de att de gjorde det bland annat för att sprida demokrati i Mellanöstern. Och det säger de i många andra länder som de strider i. Eller kommunisterna i Sovjet, de säger att vi gick in i diverse olika länder för att sprida kommunismen i de här länderna. Och det här är någonting som européerna har gjort de senaste 300-400 åren utanför Europa för att sprida antingen kristendomen eller demokrati eller liberalism eller kommunism eller de olika ismerna som de har stått för. Det här har de gjort de senaste 300-400 åren och de gör det än tills idag, vare sig de förnekar det eller de erkänner det. Så att man gör någonting för att sprida det man tror på, att man strider för det och så vidare, även om vissa skulle påstå att de inte håller med om det och så vidare, så när det väl kommer till kritan så kommer man se att de länderna de kommer ifrån antingen ingår i koalitioner där de gör det, där de sprider sin ideologi eller liknande, eller att de är allierade på något sätt, antingen att de själva gör det, att de är allierade på något sätt med länder som gör det. Så på samma sätt som de tillskriver sig rätten att göra det för sina syften, så har även självklart muslimerna rätt att göra det för sina syften. Vad är då bestämmelsen för jihad? Jihad, som både Ibn al-Qayyim rahimahullah och Hafidh ibn Hajar säger när det kommer till då att göra jihad mot kuffar, är fardul ayn, är obligatoriskt för varje muslim. Men obligatoriskt på vilket sätt? Obligatoriskt för varje muslim att göra det på något sätt. Antingen med sitt hjärta, eller med sin tunga, eller med sina händer, eller med sina pengar, eller liknande. I vårt fall, i ett land där man befinner sig i Sverige, så som sagt så sa jag att man inte ska strida mot folk borta i Sverige, eller hoppa på folk på gatorna, eller liknande, utan muslimerna lever i ett icke-muslims land och ska inte göra problem där borta. Den form av jihad som man kan göra i Sverige är att sprida godhet och sprida islam och hjälpa till med det genom sin tunga eller sina pengar. Och det här är en form av jihad, och det här som Ibn al-Qayyim rahimahullah och Ibn Hajar säger, det här är fardul ayn ala kulli muslim. Det här är wajib för varje muslim att delta i det. Men när det kommer till den specifika formen av jihad, den jihad som man gör ute vid stridsfältet, så är i princip alla de lärda överens om att det är fardul kifaya. De flesta, eller nästan alla hanefi lärda har sagt det, maliki lärda har sagt det, shafi lärda, hanbali och zahiriya. Det finns bara enstaka lärda från tabi'un och vissa som har sagt att det är fardul ayn, som Sa'id ibn al-Musayyib eller Sa'id ibn al-Jubayr. Jag kommer inte ihåg vem av dem var. Och det finns enstaka som har sagt att det endast är mustahab, att det endast är rekommenderat. Men båda de här två åsikterna är inte alls starka, utan i princip alla de lärda är överens om att det är fardul kifaya. Och betydelsen av att det är fardul kifaya är att handlingen i sig måste göras. Så till exempel, och man tittar inte på varje person i sig, utan när det sker strider så måste det finnas personer som strider, men det måste inte vara varenda person som ska vara på plats. Jag kommer att förklara det här lite mer detaljerat när jag pratar om när det blir obligatoriskt för alla. Bland de bevisen för det är att Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din." Det är inte upp till alla de troende att gå ut för att strida, utan det ska vara vissa bland dem som stannar kvar för att söka kunskap i religionen. Och Allah Azzawajal har sagt: La yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja. Wa kullan wa'ada Allahul husna wa faddala Allahul mujahidina ala al-qa'idina ajran azima. Att de som är kvar och inte strider bland de troende som inte är skadade, och de som gör jihad för Allah Azza wa Jalls skull med deras pengar, med deras egendom och de själv, kan inte jämföras. Allah Azza wa Jalla har höjt upp de som gör jihad med deras egendomar och de själva över de som inte gör det med nivåer. Och Allah Azza wa Jalla har lovat dem alla att komma till paradiset, och Allah har höjt upp mujahidin över de som inte gör det med en hög belöning. Och beviset som de lärda säger är att Allah Azza wa Jalla säger: och alla de kommer att komma till paradiset vare sig man gör jihad eller inte gör jihad. Och Allah Azza wa Jalla skulle inte lova dem att komma till paradiset i det här tillfället om det vore så att det var obligatoriskt för dem alla. Tayyib, vid vissa tillfällen så blir jihad fard ul-ain. Bland de här tillfällena, det vill säga att det blir obligatoriskt för alla muslimer, bland de här tillfällena är när fienden attackerar ett muslims land och de omringar dem, då är det obligatoriskt för muslimerna att slå tillbaka. Den sista suran, den sista versen som jag pratade om, det var surat An-Nisa, vers 95. Och versen innan är surat At-Tauba, vers 122. Så när muslimerna blir attackerade i ett land så blir det obligatoriskt för alla muslimerna där att slå tillbaka fienden. Och nu är det väldigt viktigt att man ser vad de lärda menar med det här. Om muslimerna i ett land blir attackerade så blir det obligatoriskt för de muslimerna i det här landet att försvara sig. Och det är inte obligatoriskt för varenda muslim över hela världen. Det finns över 1 miljard muslimer, 1,7 eller 1,6 miljarder muslimer världen över. När en fiende attackerar ett muslims land så säger man inte att alla 1,6 miljarder muslimer syndar om de inte allihopa kommer åka till det här landet för att kriga. Att påstå en sån här sak, att alla 1,6 miljarder människor muslimer måste ta sig till det här landet för att kriga, och att det inte kommer finnas några lärda kvar i deras länder, alla länder kommer bara tömmas på muslimer, kommer inte finnas några läkare kvar, inga lärare kvar, ingenting, utan alla ska lämna sina yrken och bege sig av för att kriga i de här länderna. Så som Sheikh Mubbil rahimahullah sa, att verkligen om man förstår vad det här ordet betyder så är det rent idioti att säga så här. Att säga att alla, vi säger nu till exempel när USA attackerade förut, när de attackerade Afghanistan, att säga att alla muslimer som befinner sig i Nigeria och i Algeriet, Marocko, Saudiarabien, Indien, Bangladesh, alla ska lämna sina länder och bli helt folktomma, och alla 1,6 miljarder människor ska marschera över gränsen för att kriga. Då har man inte förstått egentligen vad det är man säger. Och sen också, så när till exempel ett land som USA, när de attackerade Afghanistan, när de attackerade Irak, de attackerade med ungefär 100 000 soldater, och irakerna som var i landet 20-30 miljoner där. Så problemet för muslimerna i de här länderna, det handlar inte om att de är för få personer på plats, utan det handlar ofta, problemet brukar vara att muslimerna är splittrade, muslimerna är svaga i sin religion så att de inte förstår vad det står för, och muslimer har inte tillräckliga vapen. Det är där ofta problemen kommer in. Och det handlar inte om att när det attackerar 100 000 amerikanska soldater, att de 30 miljoner som finns i landet inte skulle kunna försvara dem personmässigt. Det är inte där skon klämmer, om man säger så. Utan problemet är andra problem som finns i muslimska länderna. Så att hålla på att påstå att det är fardul ain och alla muslimer måste åka iväg och kriga på de här platserna, det här är någonting som är felaktigt. Och anledningen till att de säger så här, Det är dels för att de vill tvinga iväg muslimer att åka till de här platserna som de krigar på, många av de här grupperna. Och dels för att de vill få muslimerna att inte behöva fråga sina föräldrar om tillåtelse. Vi kommer prata om att det här är ett villkor. Man måste fråga sina föräldrar om tillåtelse om man ska åka ut jihad, förutom om det blir obligatoriskt fardul ain, alltså för varje enstaka person. Och de säger det här då, att det är fardul ain, för att de vet att folk inte ska fråga sina föräldrar. Vilket folk inte gör, och så åker de och så blir deras föräldrar jätteledsna. Och de istället syndar när de håller på det här sättet, så som många har gjort när de åker iväg. Så jihad blir fardul ain för de som befinner sig i det här landet om villkoren för de andra villkoren för jihad har levts upp till. Så till exempel, det som skedde för några år sedan när Houthiyun Rafida attackerade Damaj, en by som ligger i norra Yemen, så omringade de dem och de började attackera och skjuta mot dem. Då säger de lärde att det blir fardul ain för de som befinner sig inne i Damaj att försvara sig. Om en persons pappa till exempel skulle säga nej, du ska inte försvara dig här inne i Damaj, så nej, det är fel. De ska försvara sig, även om deras föräldrar inte skulle säga det. Och om de inne i Damaj inte klarar av, så blir det att stå emot attacken till exempel, eller i andra länder som skulle ske liknande saker i, så blir det obligatoriskt för de som är närmast, om de inte har tillräckligt många personer som kan hjälpa dem, utan de behöver mer personer, då är de i de närliggande byarna eller städerna eller länderna eller liknande, måste bege sig dit för att hjälpa det om det inte finns tillräckligt med personer som kan klara av det här. Så det här är första tillfället då det blir fardul ain. Det är att till exempel muslimer på en specifik plats blir attackerade, så då måste alla de som är på plats, och ingen får fly därifrån, utan istället ska alla försvara sig och slå tillbaka mot fienden. Andra tillfället då det blir obligatoriskt är att om de två arméerna möts. Om de två arméerna möts, armé mot armé på slagfältet, så är det förbjudet för muslimerna att fly därifrån. Så om det ena armén attackerar den andra och muslimerna står i en armé, då måste man hålla tillbaka och fortsätta att strida. Och man får endast dra därifrån om det är ett taktiskt drag, och man får tillåtelse att göra det. Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tawalluhumul adbar. Och ni som tror, om ni möter de otroende i ett krig, så vänd inte era ryggar, utan man ska hålla sig stadfast och slå tillbaka och fortsätta att strida och inte vara rädd. Och det är bland de stora synderna att då vända ifrån. Ett annat tillfälle då det blir obligatoriskt för alla muslimer att strida är att ledaren i landet säger alla måste gå ut och kriga nu. Ledaren i ett muslims land, om det till exempel attackerade eller liknande, så säger han alla män i landet ska ut till slagfältet och kriga. Då ska man besvara kallet och man ska gå ut och kriga. Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard raditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban alima. Surah At-Tawbah vers 38-39 säger Allah azza wa jalla: Och ni som tror, vad är det med er när det sägs till er, gå ut för Allah azza wa jalla skull, att ni stannar kvar på plats? Är ni nöjda med det här låga livet och vill inte ha det nästa livet? Det här livet är, jämfört med det andra livet, är bara någonting väldigt lite. Om ni inte går ut och krigar, så kommer Allah straffa er med ett smärtsamt straff. Så blir muslimerna kallade till jihad utan ledaren i deras land, så ska de gå ut i strid. Och fjärde tillfället som de lärda nämner är ifall en specifik person de är i behov utav honom, så måste han besvara kallet. Till exempel en person som är specialiserad i att köra speciella vapen, pansarvagnar eller liknande. Om man just måste ha honom så måste han besvara kallet. De lärda som har skrivit den här boken har likt om tidigare lärda nämnt att det finns en rad olika villkor för att göra jihad. De har nämnt att det är 7 stycken villkor. När det kommer, man tittar på personen i sig som ska göra jihad. Första är att man ska vara muslim. Och det är inte obligatoriskt för en icke-muslim att göra jihad. Och han är inte ens kallad till att göra jihad. Utan man ska vara muslim för att göra jihad. Det andra är att man ska ha nått puberteten. Ibn Umar radiyallahu anhu, när han ville kriga vid Uhud-slaget så var det inte tillåtet för honom. Han var 14 år gammal. Men när det kom till Khandaq-slaget så var han 15 år gammal. Och det tilläts det för honom att strida. Så måste ha nått puberteten. Tredje villkoret är att man ska vara i sitt sinnesfulla bruk. Och man ska inte vara galen. Fjärde villkoret är att man ska vara fri. Och man ska inte vara slav. Femte villkoret är att man ska vara man och inte kvinna. Det är inte obligatoriskt för kvinnor att kriga. Utan enda tillfället är att de kan till exempel försvara sig när det sker strid. Eller om det skulle finnas något behov att de hjälper till vid slagfältet med sjukvård eller liknande. Med att strida så är det inte för kvinnor. Allah azza wa jal. Profeten sallallahu alaihi wa sallam blev frågad av Aisha radiallahu anha. Är det obligatoriskt för kvinnor att göra jihad? Så sa han, ja, jihad som de inte krigar i, det att de gör hajj och umra. Och den här hadithen finns i Ibn Majah och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Och en annan riwaya så har det kommit att hon sa, vi anser att jihad är den bästa utav handlingarna, så sa, och ska vi inte göra jihad? Så sa profeten sallam, men den bästa jihad som kan göras är en accepterad hajj. Sen villkoret därefter är att man ska vara kapabel att utföra jihad. Man ska vara kapabel när det kommer till ens hälsa. Man ska inte vara väldigt gammal eller sjuk till exempel. Man ska vara halt eller liknande. Och man ska vara kapabel när det kommer till ekonomiskt mässigt. Att man ska kunna klara av att ens barn ska kunna ha försörjning och så vidare. Och man ska kunna ta sig till den platsen man ska strida vid och så vidare. De lärde har också nämnt att det finns en rad olika saker som om de sker så blir det inte obligatoriskt för att göra jihad. Och många av dem är bara motsatsen till det vi nämnde. Till exempel att man ska inte vara galen. Om man är galen så blir det inte obligatoriskt att göra jihad. Om man är kvinna så blir det inte obligatoriskt att göra jihad. Om man är slav så blir det inte obligatoriskt. Om man är skadad så blir det inte obligatoriskt. Men de lärde nämner också att man ska ha tillåtelse från sina föräldrar. Om man inte har tillåtelse från sina föräldrar så är det ett hinder från att göra jihad. Det har kommit många hadither om den här frågan. Bland annat en hadith som finns i Bukhari och Muslim att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och bad honom om tillåtelse att göra jihad. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, lever dina föräldrar? Så sa han ja. Så sa han, gör jihad med dem. Det vill säga, var god mot dina föräldrar. Så jihad är inte tillåtet förutom med föräldrarnas tillstånd. Förutom som sagt om det är fardul ayn. Och jag förklarade då vad fardul ayn är. Och det är inte det de här personerna påstår. Så om vi skulle säga att det skulle vara bra att åka och göra jihad på vissa av de här ställena som folk åker till idag. Och vi uppmanar ingen i Sverige att göra det på grund av det kaoset som pågår på de här ställena. Så skulle man vara tvungen att be sina föräldrar om förlåtelse. Om en utav föräldrarna skulle säga nej så skulle det inte vara tillåtet. En annan sak som hindrar från att man ska göra jihad är att man ska ha en skuld. Om man har en skuld så måste man betala tillbaka skulden. Eller så ska man be om tillåtelse från den personen man har en skuld ifrån att få åka iväg. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "El qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla shay' illa ad-dayn." att man blir dödad för Allahs och deras skull, ta bort alla ens synder förutom skulder. Den här hadithen finns i Sahih Muslim. En annan sak som hindrar från att man ska göra jihad, som de lärde här har nämnt, är att man är en väldigt kunnig person i ett land och det finns ett behov utav en i det här landet. Till exempel ulema som kan finnas i muslimska världen. Det är väldigt få utav dem. Man behöver deras kunskap för att de ska kunna ge fatawa och liknande. Det är större nytta utav att de är kvar och ger fatwa och ger undervisare och så vidare än att de ska ut på slagfältet och strida. Så sådana personer som det finns ett behov utav att de är kvar, så som ulema, så är det bättre att de är kvar än att de ska åka ut i strid. Även fast om man tittar genom förr i tiden och även i vår tid, så finns det ulema som har varit ute och krigat. Det fanns dels de lärda bland sahaba som var ute och krigade, och det fanns lärda på Salafs tid som Abdullah ibn Mubarak som var kända för att de gjorde jihad, och även sådana lärda som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Och i våran tid så är det flera utav de lärda som har gjort jihad i Afghanistan, och bland dem Sheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah var där och krigade, och även andra utav de lärda var i Afghanistan och stred för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Så även fast det kan vara bättre för vissa utav de lärda att vara kvar, så är det fortfarande, kan finnas nytta av att de är på plats där och strider och ger, yani, uppmanar dem på plats och så vidare. Så det är vissa av de här sakerna då som hindrar från att man ska göra jihad. Förutom om det då skulle vara fardul ayn. Om det skulle vara fardul ayn så är det inte obligatoriskt till exempel att fråga den personen som har tagit ett lån utav om att man måste betala tillbaka. Som jag nämnde till exempel det här. Damaj var omringat. De blev attackerade från alla håll. Om man ska ha skuld till någon som är i ett annat land, så behöver man inte ringa upp honom och säga för att försvara mig eller inte. Eller liknande, utan man strider för att det är det som nöden kräver vid det här tillfället. Och samma sak med att fråga ens föräldrar om lov. Om man skulle befinna sig i en sån här situation, så finns det ingen tid eller kraft att kunna fråga om tillåtelse. Utan istället så behövs man ute vid striden och då måste man göra det. Jag tänkte bara ta upp slutligen om att jihad har en rad olika regler. Bland de fina athar som har samlat ihop en rad olika regler om islam, om jihad i islam, det som har kommit i Muwatta utav Imam Malik, att Abu Bakr radiyallahu anhu gav ett 10 stycken råd när det kommer till jihad, vad man ska göra. Det han sa var: inni musika bi ashri khilal la taqtul imra'a wa la sabiyan wa la kabiran harima wa la taqda'anna shajaran muthmira wa la takhrubanna 'amira wa la ta'quranna shatan wa la ba'iran illa lima'kala wa la tahriqanna nakhlan wa la tughriqannahu wa la taghlul wa la tajbun. Han sa: jag ger dig 10 stycken råd när du ska gå ut och strida. Döda inga kvinnor. Döda inga barn. Döda inga gamla. Hugg inte ner fruktträd. Och förstör inte. Jag måste tro att det betyder hus här. Amir. Jag förstår hus. Annars så är det ett stående träd. Någon av de två. Döda inte får. Eller kameler. Förutom om du ska äta dem. Bränn inte ner. Träd, det vill säga bränn inte ner daddelträd, och dränk dem inte. Ta inte från krigsbytet, sno inte från krigsbytet och var inte feg. Det här var de 10 råden som han gav honom. Om man ser vilka vackra regler det har kommit i jihad och islam, hur det förbjuder att döda kvinnor, förbjuder att döda barn, förbjuder att döda gamla, det vill säga förbjudet att döda civila, så ser vi 2 stycken saker. Klart och tydligt. Dels att det som de här terroristgrupperna gör är helt och hållet emot islam. För de dödar kvinnor och de dödar barn och de dödar gamla. De dödar oskyldiga människor med sina terroristattacker. Det här har ingenting med jihad att göra. Nummer två, så ser vi att de regler som islam har kommit med är långt mycket högre och noblare än de regler som olika icke-muslimska länder påstår sig följa. Till exempel som med USA. USA påstår att de följer olika krigsregler, man får inte döda kvinnor, man får inte döda barn. De påstår också att det är så hemskt med att man dödar civila. Sen så läste jag nyligen om att de här drönarattackerna som amerikanerna gör i olika länder, framförallt i Pakistan och Afghanistan, 90% av gångerna så missar de sina mål. Så den absoluta majoriteten utav de som de dödar är civila, och det är väldigt sällan de dödar. En utav 10 så träffar de sina mål. De sitter och styr de här drönarna långt, långt, långt bort ifrån. Så även om de påstår sig vara så civiliserade i sina strider och så vidare, så är det långt ifrån det islam har kallat till. Och islam har mycket högre och ädlare regler än vad de har. Och det ser man också. Kolla bara på första och andra världskriget, som knappt muslimerna hade någonting med att göra. Vilken otrolig massslakt det skedde. 60-70 miljoner människor slaktades under andra världskriget. Och de människorna som var med och krigade, de lever än idag. Det var inte alls länge sedan egentligen. Och den här otroliga massslakten. Och det var inte bara nazisterna som slaktade, så som man vill framställa. Utan det var väldigt mycket allierade också som slaktade. Även fast nazisterna var de mest vidriga under det här kriget, så var allierade amerikanerna, engelsmännen och fransmännen minst lika vidriga på många ställen i deras massslakter. Som till exempel de två atombomberna som USA släppte över Hiroshima och Nagasaki. Eller fransmännen, som ska påstå sig vara ofta så civiliserade. Under en dag i Algeriet år 1945, i slutet av kriget, dödade de 45 000 algerier i en stad. Så tyder ganska mycket på vilken otrolig obarmhärtighet de här människorna hade i sina krig. Och då är det som sagt väldigt många kvinnor och barn som stryker med när de gör det här. Så de är de sista som ska kasta sten i glashus. En annan sak, och det är sista sak som jag ska ta upp, som är en väldigt viktig sak, är att jihad i islam är inte kaotiskt. Men jihad i islam ska ske under ledarens fana. Jihad under profeten sallallahu alaihi wasallams tid skedde under profeten sallallahu alaihi wasallams fana. Det var inte så att sahabas bara drog iväg, åkte iväg till romarriket och attackerade romarna så som de ville, drog iväg till andra länder så som de ville och stred, utan profeten sallallahu alaihi wasallams tillåtelse. Och det skedde inte heller under Abu Bakrs tid, och inte under Umars tid, och inte under Uthmans tid, och inte under Ali radiyallahu anhus tid, och inte under de khulafa som kommer efter. Jihad sker under ledarens fana. Jihad är organiserat i islam. Och det ser man att de här terroristgrupperna som finns, de åker ifrån de muslimska länderna de bor i, och så går de och gör en attack i något land. Och så påstår de att det här ska vara bra på något sätt, och istället så skadar de sina egna länder väldigt mycket när de gör det här. De lärda brukade ta upp den här frågan inte bara i fiqhböcker utan även i aqidaböcker. Om man tittar i Usul al-Sunna utav Imam Ahmed, Ar-Raziyain utav Abu Hatim Abu Zura Ar-Razi, Ibn al-Medini hans aqida risala, At-Tahawi, många utav de stora lärda från Salaf tog alltid upp om i sina aqidaböcker att jihad ska ske under ledarens fana. För att Khawarij och Mu'tazila brukade göra uppror och brydde sig inte om ledarens fana. Och än tills idag upprepade sig hos de här människorna. Enda tillfället då man inte behöver vara under ledarens fana är till exempel om muslimerna blir attackerade på en plats och de inte har tillfälle att kunna fråga ledaren om tillåtelse eller hur de ska göra, så försvarar man sig i enlighet med sin kapabilitet på de här platserna. Men annars så ska jihad, i synnerhet vid attack, alltid ske under ledarens fana. Och det här är någonting som de lärde har nämnt inte bara i aqidaböckerna utan även i fiqhböcker. Till exempel Ibn Qudama nämner i sin stora kända fiqhbok Al-Mughni. Ibn Qudama som var en av de stora lärda som nämnde för 800 år sedan ungefär. Han sa: "Wa amru al-jihad mawkulun ila al-imam wa ijtihadihi wa yalzam ar-ra'iyya ta'atuhu fi ma yarahu min dhalik." Frågor som har med jihad att göra går tillbaka till imamen och hans åsikter, och det är obligatoriskt för de som är styrda i landet att lyda honom i enlighet med det han anser vara passande. För att också om man ser nu för tiden hur strider sker, ett land som har en armé, de har generaler som är specialister, man har underrättelsetjänster, man har säkerhetstjänster, man avlyssnar fienden, man känner till fiendens kapabilitet och hur stark ens egen armé är och så vidare. Så det är mycket, mycket mer komplicerat än vad en enstaka person kan se. Ledaren för landet, han känner till sin egen kapabilitet i armén. Han har generaler som är specialister i frågan, han har en underrättelsetjänst som känner till fiendens starka sidor och så vidare. Så att sen en enstaka person som bara sitter och kollar på nyheterna och får lust, liksom, dras utav olika känslor, att han ska göra egna beslut baserat på det, det blir galenskap och det blir helt kaotiskt. Och tyvärr, i vår tid så ser man nästan bara att det finns bland de här människorna som håller på med terroristgrupper, bland muslimerna. Man ser inte att det finns i västvärlden eller i andra länder. Att svenskar till exempel drar ner till ett annat land och börjar attackera Ryssland. Alltså jag har inte hört om att 100 svenskar drar till Ryssland och börjar attackera helt plötsligt. Och att man inte går efter armén i landet. Ett land som fungerar, har en ledare och har en regering som man går efter. Och man har en armé och armén har generaler och man lyder dem i striden och så vidare. Och man kan inte hålla på det här kaotiska sättet. Jag kommer ihåg en av Mashaikh, han berättade för mig. Han sa att han hade en diskussion med en person som var takfiri, som var i en sån här terroristgrupp. Så han sa till honom: "Tänk dig nu att vi är ute i strid. Och jag är din emir, det är jag som är ledaren för dig. Så har du vapen och du vill kriga mot fienden. Och du vill skjuta fienden, jag säger till dig, skjut inte. Vad skulle du göra?" Han säger: "Jag skulle skjuta ändå, jag bryr mig inte." Så sa han, shejken, han bara: "Du är den sista jag skulle vilja ha med i min armé överhuvudtaget. Alltså du fattar inte ens någonting. Om du inte ens fattar att man är med i en armé så måste man lyda order av befälhavarna. Så skulle man ju aldrig vilja ha med dig i en armé överhuvudtaget. Så hur ska du hålla på och påstå att du ska gå ut och göra jihad? Du går inte att ha med någonstans." Så det jag märker med många av de här personerna, det vi kommer fram till, att de har inte fattat någonting om de här sakerna. Utan de går bara efter sina känslor. Den här saken som Ibn Qudama sa har även nämnts utav Al-Qurtubi som är från Malik i fiqhskolan. Al-Mardawi som är från Shafi i fiqhskolan. Al-Buhuti och Sheikh al-Islam i Taymiyyah och många utav de andra lärda. I deras fiqhböcker så säger de att man ska följa ledaren i landet. Gällande de sista råden, person frågar i de här 10 råden, så är att man inte ska ta från krigsbytet och man ska inte vara feg. I och med det så avrundar vi dagens lektion inshallah, som har handlat om jihad och dess regler och skillnader mellan jihad och terrorism. Och jag ber om ursäkt om lektionen blev lite längre än vanlig, men det är ett väldigt viktigt ämne. Och nästa lektion så kommer vi fortsätta att prata om andras bestämmelser som har med jihad att göra, inshallah ta'ala. Och därefter så kommer vi gå vidare och börja prata om handel i islam. Och därmed så avrundar vi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.